Maron, de hirsch, merke ja. Jo, tack Malin och Birgitta och Jonathan. Det är en samarbete att få tjäna Gud tillsammans. Kanske mitt namn står på bladet, men det är inte bara det som gäller, utan vi jobbar tillsammans att få tjäna Gud. För tack för hjälpen och stöd idag. Men för mig, den person som saknas, det är min kära fru. Det är, hon är i Motala. Jag skulle också vilja vara där såklart. För jag märks att vi jobbar ihop. Men jag tycker det är också bra att vi får ge till andra. Man kan tänka att vi är ett litet församling här ut på kanten av en storstad. Men vi har ju väldigt mycket att ge. Jag tycker det är väldigt spännande att få skicka Ester och till och med Håkan och Monica och Tobias och Hanna som kommer snart vara med i församlingen. Dit för att tjäna andra. Och för oss såklart, det är fantastiskt att ge till just Motala. För de har gett Ester och jag så väldigt mycket den där åren. Jag skrev nyligen på Facebook där att hade det inte varit för dem skulle vi kanske inte ha bott i Sverige. De bjuder oss in och de tog oss som vi var, lite dåligt med svenskan och oerfaren i just tjänsten och sånt. Så de var väldigt, har varit väldigt god mot oss. Så att det känns skönt att få ge till just Motala Baptist också. Ja, och sen att sakna en person, det har lite med vad jag kommer prata om att göra. Så det var bra lite knytning, tyckte jag. Och sen om vi har PowerPointen, vi får se om det. Det är inte så jätteviktigt egentligen. Men det är många filmer som går ut på det här. Och jag tänkte på just, jag kom på tre på en gång. När hjältren i filmen, du tror de har dött, de har försvunnit, de är borttagna. Om han blir ledsen och gråter och sådär. Och sen kommer de tillbaka för slutänden av filmen och rädda hela världen av den här. Ja, det. Jag kommer på PowerPoint. Just det. Jag skickar den till din pappa. Så du kanske kommer inte se den. Ja, men jag kom på, du kanske väl tänkt på det, men jag tänkte på E.T. Den film som kom 80-talet. Han var lite främlingen. Vad var han egentligen? Något utomjording var han. Jag tänkte också såklart för Lejon och häxan, men det är lite kristet film, så det är inte så konstigt att temat fanns där. Om du har sett Frost, mina barn är väl inne på hjälten, hon dör i den och sen lever hon igen. Det är massa med filmer som har det här temat med, och det är just det som texten som vi pratar om har med att göra. Hur känns det när ditt hjälte, din vän, din ledare plötsligt ska försvinna? Hur klarar vi det annars? Det är inte så konstigt att lärjungar börjar bli lite orolig när Jesus pratar jämt om nu är det dags. Jag ska till himlen. Jag ska förbereda ett rum för det. Det blir ingen tröst för dem i första hand, för de var vana att Jesus var bredvid när allt gick åt skogen. Men det var Jesus som räddade dem när de var ute på båten på sjön och kom stormen. Jesus, hjälp! Och han fixade det, och vad bra. Och sen jag tänkte på det också när de skulle be för en pojke att bli befriad, och det gick inte. Så kommer pappan till Jesus: din hjärlunga, de klarar inte av det här. Kan du hjälpa mig? Ja, visst, säger han. Då blir han botade, ska jag säga, i Markus 9. De var väldigt beroende av Jesus. Och det är inte fel i sig. Men vad gör vi? Vad ska de göra när Jesus är inte här längre? Hur klarar vi av jobbet? Hur överlever vi, tänker de. Och jag tycker det är också aktuellt för oss på en eller andra sätt. Vi pratar mycket i kyrkan om en relation med Jesus. jag förstår vad vi menar med det. Jag använder uttrycket såklart. Men det är också, det är inte samma relation som jag har med Ester. Ja, men Jesus är inte här på samma sätt. Jag får inte en kram ifrån Jesus på samma sätt som jag kan få det från Ester. Vi pratar om relation, men var är det här med Jesus? Är han här eller inte? Eller vi känner kanske, du är inte riktigt här just nu. Hur känner vi? Så vi kan känna oss i situationen, känner igen oss i det här som kommer att prata om, Jesus pratar om. Och Jesus vet om det här. Det är ingen konstigt att lärjungarna känner så här. Så säger han i vers 18, menar jag. Jag ska inte lämna er faderlösa. Han går rakt på saken. Jag ska inte lämna er faderlösa. Och jag tycker det är väldigt fascinerande att Jesus använder familjspråk i det här sammanhanget. När han vill säga hur är vår relation? Jo, vi är en familj. Och jag ska inte lämna det utan en pappa. Det är väldigt viktigt. Men frågan kvarstår, hur kan det vara att vi upplever Jesus fast han inte är här påtagligt? Så säger Jesus i vers 16: jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande. Det är mycket bra med den heliga ande. Men i det här fallet Jesus liksom påpekar, han är någon slags ersättare för just Jesus. Som lärjungarna fått Jesus personligt bredvid, så har vi den heliga ande påtagligt, personligt nära oss. Han är med i alla läger och alla tider. Hur bra är det? Som Jesus var till hans lärjungarna, så är den heliga ande hans för just dig. Han är med. Han är med. Och jag tror det är värt, även fast vi flera här har varit kristna ett tag, att bara ta upp frågan, vem är den heliga ande? Så att vi är tillsammans i liksom, förståelse. Så han är en person, lika gudomlig, lika med Jesus i sin varelse. Och jag tror att ordet anden, det löras lite grann. För då det tar bort den här att han är en person lika med Jesus. Han är mer, jag skriver här, han är mer person än spöke. Som anden kan liksom leda till lite grann ordmässigt. Men det är bättre om vi tänker att han är en person. Inte en eller annan, utan en han som är en person. Och till och med han är sanningens ande, säger Jesus. Och i det här så kan jag, om jag betraktar mig som en karismatisk kristen, jag vet att vi har en lite reputation, att vi är lite flummiga, att vi söker erfarenhet och är i himla hela tiden, inte så mycket på jorden. Då vad jag menar där, att så kan vi vara. Men den heliga ande är sanningens ande. Han finns för att bekräfta den sanningen som står här inne om Jesus Kristus. Inte bara att vi har kula upplevelser som jag tycker om, men det är inte det som är grejen, utan att sanningens ande rör vid oss. Jag tycker jättesynd om den. Jag känner det något skilsmässa på något sätt mellan ordet och anden. Och det borde inte vara det. Absolut inte borde vara det. För det var den heliga ande som är författaren till den här boken. Så om du vill uppleva den heliga ande stark och ha en kul upplevelse, det måste ha med den här boken att göra. De går ihop. Sanningen finns här inne. Så vår upplevelse måste bedöma med just vad det står här inne. Om det står här inne, då är det godkänt. om det står inte här så kan man ifrågasätta det. Är det verkligen Gud som rör i mig? Så jag vill att vi vill ha andens upplevelse, men jag vill att vi har Bibeln tillsammans. De tillhör varandra, sanningens ande. Så det är en sak som Jesus säger. Och sen han tar upp det här ordet hjälpare. Hörde ni det? Jag kanske borde hitta vad det står. Var det? Vers 16. Han ska ge en annan hjälpare. Och i det här fallet, det är ett grekiskt ord som ungefär uttalas parakletos. Och jag kan inte grekiska, men jag kan läsa böcker av dem som kan grekiska. Så de säger där att just ordet som översättas hjälpare, det är lite bredare i sin mening än bara hjälpare, fast det betyder det. Du kan antingen översätta det tröstare, rådgivare, advokat eller hjälpare. Så det är lite bredare än just hjälpare i sin mening. Och det står att det är lika med att en som står bredvid. Och advokat i det här fallet, så han är den som, ja, i domstolen, det är han som pratar för dig. Han tar din sida och han för fram det viktigaste som du kanske inte kan alla grejer, men han kan, advokaten kan bli specialist på det där. Så jag tycker det är, han är ju ännu mer än vi kanske tror. Han är större. Han är bredvid dig i alla läger. Han stödjer oss. Vi är alltid ensamma, utan den helige ande står bredvid i alla de här roller, tröstare, advokat och så vidare. Och till och med det står inte bara att han står bredvid, utan han bor i oss. Och just den här få versen som vi har läst, det faktiskt står att varenda person i treenigheten bor i oss. Jag kan inte fatta det, men jag kan läsa det. Så i vers 17 det står han, den helige ande, får bli är, hos er och ska vara i er. Vers 20, som jag, Jesus, är i Fadern, så är jag i er. Och vers 23, vi, det är Fadern och Sonen, ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Det här är stort. Fattar ni att han som skapade hela världen bor i dig? Det är makalöst fantastiskt. Vi ofta säger Jesus bor i hjärtat. Det är en uttryck som vi använder. Det är sant, men det är ännu större. För det finns också rum för Fadern och den helige ande där inne någonstans. Jag fattar inte, men jag tycker det är fantastiskt. Du kan inte dela upp Gud i sin tre bitar. Så när en av dem gör en sak så är de alla tre med. Så att Gud bor i dig, det betyder en treenig Gud bor i dig. Jag fick, du vet, man får reklam då och då. Här. Jag tyckte det här var passa bra. Tre för en på riktigt, står det. Så du får alla tre på en gång i hjärtat, på riktigt. Ja, du tyckte det var bra. Det är Guds matematik. Det går inte riktigt att förstå, men jag tror att det är bra att Gud bor i dig. Du kan aldrig vara ensam. Förstår ni det? Om du är på jobbet i kontoret fast du tror du sitter ensam, det är det inte. Om du är hemma och det är ingen, du hör ingen ljud i huset, i lägenheten, du tänker att jag är ensam. Nej, det är du inte. Utan Fadern, Sonen och den helige ande är med dig. Det finns inte något bättre än det här. Det finns inte något bättre. Nu har jag tappat ordning. Så det var punkt ett, så att säga. Jag ska inte lämna er faderlösa. Men tvåan då, det är det här i vers 15. Om ni älskar mig, hålla fast vid mina bud. Du kanske sitter och tänker, ja, det här låter bra, Adrian, men hur får jag den här relationen? Hur får jag den heliga ande, fadern och sonen i mig? Vad är det som jag måste göra? För det låter bra. Men ja, så Jesus kom in på det. Undervisa lärjungarna. Om ni älskar mig, håll fast vid mitt bud. Och han säger tre gånger, håll fast vid mitt ord. Och förstår ni, när du hör det flera gånger, det är viktigt att vi lyssnar. Det finns orsak att han säger det tre gånger. Det är kanske att vi lyssnade inte första gången och vi behöver repetera det. Men när jag började tänka på det där, håll fast med mitt ord, så jag tänkte, det kan låta som här är något gärning som vi måste göra att förtjäna Gud i oss. Och när jag känner denna tankar, alltid liksom röda ljus börjar blinka. För det är inte på det sättet som Jesus är med oss. Det alltid är, nu måste jag säga rätt. Det alltid är att tro är grunden till våra gärningar. Inte att gärningen är grunden till tron. Förstår ni skillnad? Stora gärningar som Gud kallar oss att göra, som Ester pratade om förra veckan, de växer fram när vi har en större tro. Och det kan vi faktiskt se i Jesus själv. Tänk, han hade den alldeles perfekta tro som man kan ha. Och han gjorde de alldeles stora gärningar, under och tecken. Men han gjorde dem inte att han skulle få stora tro. Han gjorde inte mirakler så att fadern blev glad med honom. Ja, men Jesus, du kan ha mer från mig. Nej, så var det inte. Han redan hade det perfekta tro. Det var bara en bevis att han trodde, så han gjorde stora saker. Är ni med på tåget? Ja? Så när vi tänker, ah, men jag vill växa, jag vill göra de här saker. Jo, det är jättebra. Men tron är grunden för att göra de starka. Vi måste söka tro hos Gud så att vi kan göra de stora grejer som han kallar oss göra. Och till och med i den här bibelstycket så blandar han att älska mig och att hålla min bud, hålla mitt ord. Hålla fast med det ord. Och det är som sagt, han säger det fem gånger, så kanske ännu mer viktigt än det första. Om ni älskar mig, hålla fast vid mitt ord. Och sen säger han tvätt om allt möjligt. Och kom ihåg det som jag pratade om förra, det nya budet som Jesus gav i kapitel 13. Ni bud ger jag er att ni ska älska varandra som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Vi kommer aldrig ifrån att hålla fast vid ordet är att älska. Det är det primärt liksom, förståelse av att hålla fast vid Jesus är att älska. Så det enda som Jesus kräver, enda som han önskar från oss, är vår kärlek. Ditt hjärta vill han ha. Kom ihåg när vi pratade om Petrus förra veckan. Har du mig kär? Var frågan. Inte hur duktig är du. Inte hur många bibel citat kan du. Eller sång kan du. Eller hur många gånger har du varit i kyrkan den här veckan. Det första är, har du mig kär? jag bor i ditt hjärta. Vill du att jag är där? Har du mig kär? Om du älskar mig, håll fast vid mitt ord. Och jag tänker så här att varför är kärlek så viktigt? Jo, det är inte att vi kommer aldrig göra någonting. För vi bara, vi är så förälskade Jesus att vi bara sitter här hela dagen. Jag tror kärlek funkar inte på det sättet. Äkta kärlek. För jag tror att kärleken gör, det liksom strålar fram. När du älskar en person, de vet om det i hur du är med dem. Och till och med andra vet om det, så man nästan vill kräkas när man möter en nykär par. De är så i varandra, förstår du? Det visas, va? På utseenden. Tänk på ett exempel här att min kusin, han bor i en stad som heter Sheffield. Och då, om du skulle möta honom, han har väldigt stark dialekt som just den där området. Men om du kunde förstå honom, jag kan nästan det. Skulle du snart upptäcka att han är väldigt kär i Sheffield United, som är den fotbollaget i områden. Det går inte mycket timmar med honom som du inte skulle märka den här. Till och med när vi gifter oss, Esther och jag, han åkte till matchen innan han kommer till bröllopet och sådana saker. Han är ju, det kommer fram, det är väldigt naturligt för honom. Du skulle veta allt om det inom en halvtimme. Kärleken bara bubblar på. Det är att han är så kär i just teamet och tycker så mycket om det att det kommer ut hela tiden. Och det är hur det borde vara med Jesus. Han är så kär till oss att det bara det kommer ut utan att tänka på det. Ja, vet du, vad hände i söndags? Åh, det var spännande. Ja, jag läste den här bibelstycket. Tyckte det var jättebra. Du borde veta det. Ja, du vet. Kärleken är grunden. Tron är grunden till gärningar. För det bara kommer ut. Vi är så kär i Jesus. Det är naturligt att dela med andra. Det som man har kär är det lätt att dela. Vad det än är. Politik, kläder, fotbollaget, hockey. Du vet. Du vet vad de har kär. Håll fast vid mitt bud, säger Jesus. Älska mig och älska andra. Nu är det tredje och sista sak. Jag tror Jesus rör i det här stycket. Ja, det är lite annorlunda från de andra, så du pausar jag lite. I vers 17 så säger han, världen känner inte honom. Han menar den heliga ande. Världen känner inte honom. Och det kommer utifrån vers 23, när en av lärjungarna säger så här: Herre, hur kom det sig att du vill uppenbara dig för oss och inte för världen? Han förstår någonting här i det som Jesus säger, att Jesus vill ge er, men inte till alla. Det är lite konstigt fråga, kan man tycka. Som Jesus sa i vers 17, sanningens anden som världen kan inte ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Jag tror vi borde veta på något sätt här att det finns en skillnad mellan kristna och icke-kristna. Vi kanske inte tänker på det så ofta och vi vill bjuda in alla, så det är inte det som jag menar. Men Jesus vill också att vi förstår att det finns skillnad. Och vad är det då? Det är det, har du tagit emot den helige ande? Världen känner honom inte, men ni känner honom. Jag håller på att läsa en bok av Peter Halldorf, den här Dryckdjupet av anden, som jag tycker är väldigt, väldigt bra och givande. Lite djupare kanske, men det är bra. Och han påpekar en sak som jag inte riktigt tänkt på, att flera gånger i Apostlagärningar säger de som när de möter nya kristna: har du tagit emot den heliga ande? Det finns flera tillfällen när det händer. Det är den viktigaste frågan för Petrus och Paulus: har du tagit emot den heliga ande? Och det gör mig liksom fundera lite. Och jag tänkte på någonting som hände mig när jag var student i London, ungefär 20 års åldern. En regnig, mörk kväll var det. Jag var i Trafalgar Square, om du har varit där, vid British Museum. Många turister och sånt. Så jag gick förbi där vid kyrkan som är där. Och en väldigt ivrig, han måste ha varit 18 bara, känd ung för mig, och jag var 20, förstår du. Som ivrig kille liksom hoppade på mig nästan. Och det var en stor buss där när det står Jesus Armé, som är ett, ja, du vet, som Jesus bussen här i stan. Jag tycker om evangeliserar därifrån. Så hoppar han fram mig och vill bara, han bara pratar om Jesus. Så blev lite överraskad när jag sa honom: vet du, jag är kristen. Jag tror jag försöker få bort honom, men det var sant. Och sen kommer han och säger mig: men du, har du tagit emot den heliga ande? Är du döpt i ande? Kan du tungatal? Och jag blev lite, det för frågan hade jag inte förväntat mig. Och jag var väldigt ny med allt det där om tungotal och sånt. Jag trodde kanske jag har en gång förmodligen pratat i tungor. Jag var lite osäker hur jag skulle svara honom. Intressant fråga. Har du tagit emot den heliga ande? Jag tror han blev lite besviken att jag blev kristen och kunde lite tungotal. Han vill slå på. Det var roligt. Jag vill att vi är en församling som kan, som delar tro med var och en, som alla som kommer. Men jag tror det är också viktigt att förstå att inte alla kommer att ta emot. Fast att jag tycker det här är det alldeles bäst erbjudan som finns i hela världen. Jag fattar inte varför det är så. Men borde jag ha upplevt det, och det står ju här att inte alla kommer att ta emot det. Det är bra att vi är beredd. Att fast att vi ger världens bästa tårta, inte alla vill smaka på den. Jag längtar efter väckelse i Sverige. Därför har jag flyttat hit. Men även i väckelse skeender, om du läser, tyvärr det inte betyder att 100% av omgivning tycker det är bra och vill vara i kyrkan jämt, som jag ville göra. Det är bra att vi förstår det, vi har det i oss lite grann. Och sen gick jag lite vidare i tankesättet där och tänkte på den sak som jag tycker är viktigt för oss. Det är viktigt där i det här att vi kommer inte vara resultatfokuserad. Ja, men du har tagit hit 10 stycken, vad bra. Men du är bättre, för du har tagit hit 15 stycken. Men du är där borta. Du har inte tagit en person här. Du kan inte vara en kristen. Ja, du vet. Överdriver lite, ja. Men vi var så fokuserade för siffrorna och sådana saker. För det är inte det som är vår uppdrag. Våra uppdrag är att vara trofast. Att vara så kär i Jesus som vi kan. Visst, vi delar det med andra, men vi är inte fokuserade för att ja, men jag har tagit hit 500 och du har tagit bara 200. Nej, vi kollar liksom, vi checkar av med varandra. Är du fortfarande kär i Jesus? Är det där som är han viktigast i ditt hjärta just nu? Känner du den brinnande kärleken i dig? Ibland så det är mycket prat om liksom seeker friendly church, alltså besöka vänliga kyrkan. Och jag jag har lite svårt för uttrycket, fast jag förstår konceptet så där. Jag tror vi borde vara en gudvänlig kyrka. Om det bara är jag som är här, jag vill möta Gud. Om vi är 500, jättebra. Men Gud är det grejen, inte att vi är massa. En gudvänlig kyrka. Kan vi vara en kyrka när Guds kärlek är påtagligt för var och en som kom här inne? Så de vet att Gud finns. För den heliga ande bor i oss och han visar sin gärningar, sin goda och omsorg. Jag vill att folk kan komma hit och vet att Gud finns på riktigt i våra gudstjänster, i våra samlingar. Inte att vi är tusentals personer. En trofast person vill jag vara. Inte resultatdrivna. En kärlek. En person som är förälskad i Jesus. Och inte i siffror. Så jag vill liksom avrunda med frågan som den där killen ställde mig. Har du tagit emot din heliga ande? Är Jesus först? Det är bara rester i ditt hjärta just nu. Det är nyckeln. Vi tar en stund och ber lite och sen kan vi gör lite nattvard också. Jesus, vi tackar dig för dem, för det här ord. Att du lämnar oss inte faderlösa. Att du bor i oss. Gud, jag ber för var och en som är här, som att de får uppleva på riktigt att du bor i dem. Och du vet om det är någonting som är tungt, som står i vägen i hjärtat. Att du tar bort det nu i Jesu namn. Att vi ska inte vara stenhjärtan. Har ett stenhjärta. Utan en levande hjärta med dig i centrum. Gud, hjälp oss ha dig kär. Att hålla fast vid kärlekens budskap. Du kommer att möta oss nu med din kärlek. Hjälp oss förstå den. Hur stor din kärlek är för oss. Och Gud, du vet att vi vill också göra de här stora gärningarna. Vi vill se dig gör makalösa under och tecken. Vi tror att du kan, Herre. Men hjälp oss inte låta dem vara först i vårt hjärta utan dig. Kom och hjälp oss vara gudvänliga i vår samlingar, i vår hjärta.